With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Ja, jag sitter här med min äldsta dotter Eira på 1 år och 4 månader. Du Eira, hur låter mixen egentligen? Ja, precis så låter den. Och Eira, hon älskar smoothie och äter det väldigt, väldigt ofta. Och bland annat brukar vi göra en smoothie som består av ingefära, pressad citron, havredryck, fryst spenat, morot, banan och kanske lite äpple. Det blir riktigt gott. Ja, kära vänner, det här är Food Pharmacy-podden.
Varmt välkommen hit, professor och övertandläkare Björn Klinge.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, men jag är så glad att ha dig här, och jag har ju precis läst din bok som heter Din hälsa sitter i munnen. Vi kommer länka till den här idag på bloggen och även berätta om den i slutet av podden, var ni hittar den. För den är en riktigt bra bok med 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt friskt liv.
Just så. Och det är ju då Pamela Andersson, journalist, som är medförfattare.
I din bok så skriver du att munnen är själens spegel. Och du berättar om att du bestämde dig för att göra ett experiment efter att du hade träffat många patienter som berättade att de kände skuld och skam över sina tänder. Mm. Vad var det för experiment?
Under en period så, i den chefsroll jag hade just då, så ingick tandkliniken för hemlösa i Stockholm, var mitt ansvarsområde. Och där hade jag då medarbetare som arbetade där. Jag var där ibland, inte så ofta, men jag var där ibland. Och så fick jag höra historier då från de här hemlösa om hur tandbehandlingen hade förändrat deras liv. Mm. Och jag har hållit på med tänder, låt säga, hela mitt liv, men i alla fall i snart 40 år. Och hade inte riktigt fått klart för mig hur viktigt det är för patienten. Därför att jag har ju så att säga alltid ett alternativ att komma med. Om det är någon som kommer till mig och riskerar att förlora tänderna eller förlora tänderna, så kan jag säga, men då får vi göra så här istället. Mm. Men om man är i den situationen och blir bemött utifrån hur man ser ut i munnen, så var det ett alldeles enormt liksom starkt intryck jag fick. Så då tänkte jag att det var bland annat en som sa då att du förstår att hela mitt liv förändrades när jag hade fått nya tänder på er klinik då. Jag fick socialmyndigheten såg mig plötsligt yresvärd. Det var som det gick upp en rullgardin.
Och han blev bemött som en helt annan
han
person.
Han blev bemött totalt annorlunda. Mm. Så tänkte jag att dels förstås förstår jag att allt är inte sådana solskenshistorier. Men jag blev så tagen så jag gick till en av våra duktiga tandtekniker som gör filmstjärnemunnar. Mm. Både sådana som är vackra och sådana som är mindre vackra. Och beställde en avtagbar protes som jag kunde trä utan på mina egna tänder så att jag såg riktigt rutten ut.
Mm. Med hål i tänderna? Och...
ja, hål och saknade tänder och sådär. Mm. Svullet rött tandkött och liksom lite blod som droppade.
Mm. Jag skulle vilja se en bild på det.
Ja, det finns på nätet faktiskt. Man kan googla fram den bilden. Hur som helst så... samma morgon som de här tänderna var klara så råkade det vara så att jag skulle sitta i en morgonsoffa på tv och tala tandvård med dåvarande socialministern. Mm-hmm. Så då tänkte jag att det kan väl vara ett bra tillfälle att testa de här tänderna.
Mm,
så
modigt!
När man sitter där i det här green room eller vad det kallas och dricker sitt kaffe och väntar på att få komma in så... smög jag in tänderna där och så kom då en kvinnlig och en manlig programledare. Och den kvinnliga programledaren sa då, har vi någon tandprofessor här? Jaha, sa jag och viftade glatt med handen och log med den här ruttna munnen. Mm. Och den här kvinnliga programledaren backade rätt in i väggen och sa att jag är hemskt ledsen men det här måste ha skett något missförstånd. Ja. Medan hennes manliga kollega sa att satan också att vi inte hade en kamera här. För jag tror att det var just precis det här budskapet Björn ville få fram. Mm. Och det intressanta är sen då fortsättningen. Nämligen att den här kvinnliga programledaren vägrar tillstå att hon på något sätt har reagerat.
Mm. Intressant.
För hon är ju proffsig. Hon skulle aldrig bemöta en individ som såg rutten ut i munnen på något särskilt sätt. Så det förstod hon inte alls vad vi hade fått det ifrån. Mm. Men där var glädjande nog flera vittnen som... hade tydligt detta klart för sig. Och det gav så att säga i ögonblicket tydligt för mig hur vi reagerar. Och sen att vi inte heller vill tillstå att vi bemöter någon annan.
Nej, utan vi tänker att vi bemöter alla på samma sätt.
På samma sätt. Jag skulle väl aldrig nedgradera någon på grund av utseende eller så. Mm. Men vi gör det. Mm. Det finns liksom ett skönhetsbegrepp tror jag inbyggt i oss och där vi också värderar hur intressant det är att ha en relation med en annan människa utifrån bland annat hur det ser ut i munnen.
Mm. Jag tror att munnen är jätteviktig och tänderna och det är väl inte därför som eller det är väl just därför som tandblekning har blivit en jättestor industri. Jag tänkte jag ska fråga dig om det sen men i er bok så skriver ni att tandproblem ligger på 10 i topplistan över världens vanligaste sjukdomar. Och att världens vanligaste icke-smittsamma sjukdom är obehandlad karies. Mm. Och då kommer jag att tänka på första gången jag hörde om vikten av en frisk munhåla. Säger man så, frisk munhåla? Mm. Ja.
Det var... om det är det man menar så kan man säga
ja,
så.
Jag är inte helt hemma i all terminologi här. Vi har ju pratat mycket om termen i vanliga fall.
Ja, men den börjar ju faktiskt.
Ja, den gör ju det. Och det är därför jag tror att jag läste den här boken med sån stor fascination. När vi startade det här företaget för nästan 6 år sedan så sprang vi in i en professor som öppnade ögonen för oss till en helt ny värld. Och jag kommer ihåg ett av våra första möten så sa han att man kan titta in i en människas mun och se hälsa eller ohälsa, det är inte bara begränsat till munnen, utan det har en koppling med hela kroppen.
Mm.
Och då tänker jag, om världens vanligaste icke-smittsamma sjukdom är en sjukdom i munnen, så borde det ju ha stor påverkan på vår allmän hälsa, helt enkelt.
Det är väldigt intressant. Jag tror du talar om Stig Bengmark. Jag var läste i Lund, smygläste lite medicin en gång i tiden efter jag hade blivit tandläkare och hade lite olika sammanhang där jag träffade Stig Bengmark. Inte så jag känner honom väl, men känner till honom. Och naturligtvis, jag har tjuvläst i någon av era böcker också och hans hälsofilosofi, om man får kalla det för det.
Mm.
Jag tror att ett stort bekymmer med denna vanliga sjukdom, alltså världens vanligaste icke-smittsamma sjukdomar, är hål i tänderna, karies. Det är så vanligt så att när man träffar på folk som har varit hos tandläkaren och fått diagnostiserat en sjukdom, du hade två hål, så tänker man, aha, bara två hål den här gången. Det är ungefär som man hade råkat ut för stenskott som man inte kunde göra något åt.
Mm.
Men det är faktiskt en sjukdom som man skulle kunna ha förebyggt.
Det är ju så viktigt att det ändå går att förebygga den här sjukdomen.
Ja.
I boken så står det att det finns koppling till några av våra vanligaste kroniska sjukdomar faktiskt. Som diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdom. Några av de som jag sa, de vanligaste kroniska sjukdomarna idag. Hur ser de här sambanden ut?
Som vi förstår det idag så är det ju en, alltså det är framförallt då tandlossningsinfektion, tandlossningsinflammation som är kopplat till de här andra sjukdomarna.
Och det är så kallad parodontit.
Parodontit.
Mm.
Det finns en del äldre forskning som mer talar allmänt om munhälsan och kopplingen till sjukdomar. Och sen kommer det nu tillbaka så att säga en del ny forskning som också tittar på, kan förändringar runt rotspetsen vara med i den här processen med kopplingen till allmän sjukdomar, och kan kanske karies också vara en del av detta. Men det vi vet mest om vi tittar på tillgänglig vetenskap och evidens idag, så är det kopplingen mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, reumatoid artrit och cancer och en del annat. Den gemensamma faktorn är nog att parodontiten startar med en infektion i tandköttet.
Mm.
Och då svarar tandköttet, mjukvävnaden, med en försvarsreaktion, en inflammationsreaktion.
Mm.
Och när inflammationsreaktionen utvecklas så svullnar ju vävnaden. Och då stänger den in mer bakterier under tandköttskanten. Så då blir de inte längre tillgängliga för tandborste eller andra munhygieniska hjälpmedel.
Man kan inte få bort de dåliga bakterierna?
Inte själv.
Nej.
Utan det måste man få professionell hjälp till. Hela munhygienarbetet går ut på att förhindra att man hamnar där.
Mm.
Men om man väl hamnar där och får svullet tandkött som stänger in bakteriebeläggningar, och så får vi en förändring i bakteriefloran, det man kallar för en dysbios. De onda bakterierna tar överhanden, kan man säga, de gramnegativa anaeroberna.
Precis, som kan hända i tarmfloran.
Precis, och det är ju oerhört fascinerande. Jag gissar att vi kommer tillbaka lite grann till detta senare, men... Och nu finns det då, kan man säga, två spår som man studerar. Det ena är det själva infektionen, det vill säga läckaget av de här bakterierna ut i blodbanan som är betydelsefullt. Eller är det möjligen inflammationsämnen, de olika cytokinerna och annat som bildas i försvarsreaktionen. Är det möjligen de som den största boven, så att säga, i detta? Man vet ju till exempel att åderförfettning, åderförkalkning är ju en inflammationssjukdom. Tidigare var det ju mycket mer relaterat till fett av olika slag. Så nu är man mer överens om att reaktionen i blodkärlen beror på en inflammationsreaktion.
Mm.
Och den inflammationsreaktionen kan påverkas, påskyndas av inflammation i munnen.
Mm.
Antingen är det infektionen, eller är det inflammation, eller också är det en kombination av dem.
Man vet att det finns ett samband i alla fall.
Man vet att det finns ett samband. Alltså så långt man kan designa studier och så att säga, isolera olika faktorer så är man ganska klar över att det är en överrisk. När det gäller att få sin första hjärtinfarkt till exempel så löper man i medeltal 30% ökad risk om man samtidigt har en allvarlig tandlossningssjukdom.
Det är jättehög procentsats.
Ja, det är högt.
30%. Mm. Jag tänker på att hjärt- och kärlsjukdom är vår vanligaste dödsorsak i Sverige, så borde det här ju lyftas ännu mer.
Det är ju en fantastisk, vad ska vi säga, entusiasm från de forskare på hjärt-kärlsidan och diabetessidan som vi samarbetar med. Mm. Så har vi ju mött en väldigt positiv respons så att säga, och ett stort intresse, men det är en mödosam väg. Mm. Och man kan säga att det hjälper ju så att säga inte att banka varann i huvudet och säga att du begriper inte det här. Du är bara tandläkare så du fattar inte hur det går till i kroppen. Eller du är bara läkare så du fattar inte hur det står till i munnen.
Mm.
Utan för att komma framåt här så måste vi ju samverka.
Mm.
Faktum är att Socialstyrelsen i slutet på förra året, i november 2019, så kom de ju med en rapport som handlar om samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård och konstaterar att det finns stora brister i den samverkan och det finns stora kunskapsluckor, särskilt på hälso- och sjukvårdssidan när det gäller munnens sjukdomar. Mm. Så här finns, om man ska se det positivt, en förbättringspotential här.
Apropå det här så läste jag att nerver i rotbanan har direktkontakt med vår hjärna och att det därför då kan vara dåligt att dra ut en tand, för då kapar man ju den här leden så att säga. Samtidigt så tänker jag på rotfyllning. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om rotfyllning, vilket har lett till att många människor hellre drar en tand än att rotfylla.
Mm.
Men med det du säger så är ju inte heller att dra en tand då heller riskfritt så att säga.
Det här är ett område som är ganska hett forskningsområde kan man säga också. Därför att hela rothinnan, alltså där tandens upphängning i käken, är otroligt rikt innerverat. Man kan med moderna avbildningstekniker av hjärnan så kan du se i hjärnbarken, bara du pillar på en framtand, att den signalen som kommer då går rätt upp i hjärnbarken.
Wow.
Och så har man då konstaterat att om man då bort tänder, kanske till och med alla tänder i vissa fall, så släcker man ut det signalsystemet upp i hjärnan.
Mm.
Och det har man nu börjat intressera sig för, om det möjligen kan vara en bidragande faktor till demensutveckling. Självklart inte enda förklaringen, men möjligen att det kan vara så att säga en droppe som får bägaren att rinna över, om man använder det begreppet. Det man också diskuterar är, okej, det händer ju att man så att säga, en tand är förlorad, den måste tas bort.
Mm.
Finns så att säga ingen räddning. Även om de flesta tänder, och särskilt om man kommer i tid, de går ju att rädda.
Mm.
Men ibland händer det att det har gått för långt av olika skäl. Att man tvingas ta bort den tanden. Idag ersätter vi ju ibland förlorade tänder med ett tandimplantat.
Mm.
Man sätter en konstgjord rot i käkbenet. Och nu tittar man väldigt mycket på, är det möjligt att återskapa den här signalaktiviteten till hjärnan?
Mm, spännande.
Och där har man inte så väldigt mycket forskningsdata ännu, för det är en ganska komplicerad process att ta reda på detta. Men det är väldigt spännande. För det man vet sedan lång tid tillbaka, det är att demenssjukdomar är mycket vanligare hos tandlösa individer, eller individer med protes, än betandade. Därför man har kommit in på det här forskningsspåret.
Mm.
Sen finns det ett annat forskningsspår, jag ska komma tillbaka till din fråga om rotfyllning, men som också är väldigt spännande, nämligen att några av de här bakterierna som vi har i munnen, de gramnegativa anaeroberna, har en del väldigt unika egenskaper.
Då får jag bara säga att det är alltså de onda bakterierna,
det är de onda bakterierna,
för de som inte hänger med här.
Ja. de kan smyga sig förbi en del av de skyddssystem vi har. Mm. Vi brukar ofta tala om att vi har en blod-hjärnbarriär som gör att man förhindrar infektion och nå hjärnan och skadliga ämnen och nå hjärnan. Men de här onda bakterierna, en särskild bakterie som heter Porphyromonas gingivalis, för att visa att jag kan just den bakterien, den har hittat ett fiffigt sätt så att när inflammationsceller kommer och ska ta koll på de bakterierna, mm, så är det mer som att den öppnar dörren och tar det som en taxi och kör iväg och åker inuti den här inflammationscellen.
Smart.
Och sen så tvingar den inflammationscellen att sprängas och läcka ut bakterier. Mm. Och nu har man då hittat just de här onda gramnegativa anaeroba bakterierna, mm, i väldigt ökad utsträckning hos just Alzheimer-patienter. Så då kommer man och frågar sig, kan det vara så? Eftersom det är en bakterie som driver tandlossningssjukdomen, mm, och de kan ta sig upp till hjärnan genom att följa nervbanor, mm, där också kärl går. Sen finns det en annan koppling här som är väldigt spännande, nämligen att vi har ju ett otroligt rikt bakterieliv i munnen. Mm. Mag-tarmkanalen har det rikaste vi har på kroppen, men munnen ligger nära där med kanske 700-900 olika bakteriearter. Mm. Vi tänker att du och jag betraktar oss som hyggligt friska, mm, så har vi ungefär normalt 100 miljoner bakterier per milliliter saliv.
Oj.
Och vi sväljer ner mellan 1 liter och 1,5 liter. Vi har alltså
per dag,
alltså 1000 milliliter saliv sväljer vi ner.
Men det måste
och varje milliliter innehåller då 10-100 miljoner bakterier, så får man räkna själv. Men du förstår, mm, att vi sväljer ner en otrolig mängd bakterier. Mm. Ibland så känns det som att när man diskuterar mag-tarmkanalens mikrobiom så är det som man tror att det kommer genom naveln in i magen. Men det gör det faktiskt inte, utan ganska mycket av det kommer från munnen.
Mm, just det.
Och sen då, om det sker en störning i bakteriefloran i magsäcken så att de här onda bakterierna får övertaget, så som du vet så kan det påverka genomsläppligheten i tarmväggarna.
Mm.
Där tror man nu också att det kan vara så att ett skäl till varför de här onda bakterierna i munnen har så stor påverkan både på blodkärlen, på diabetesutveckling och på Alzheimer till exempel, är att de smyger iväg ut genom läckage i magen eller i tarmarna.
Mm, som läckande tarm helt
som
enkelt.
Läckande tarm.
Ja. Det här är ju jättespännande, för jag skulle fråga dig om man tror att det finns något samband mellan bakteriefloran i munnen och tarmfloran, och då finns det det.
Det finns,
tror.
Och, det, och mm, samtidigt så ska man då säga att detta är ett, alltså det är som och har öppnat en dörr på glänt bara om du tittar, mm, ut i världslitteraturen när det gäller detta område. För tidigare så kunde vi ju kanske titta på några enstaka bakterier samtidigt, mm, en handfull. Och idag finns ju tekniken att vi samtidigt kan titta på samtliga bakterier hos, mm, en människa. Mm. Både de som finns i munnen och de som finns i tarmen. Och där har vi pågående forskning nu där vi tittar på hur jämför sig mikrobiomet, den samlade bakteriefloran i munnen med magsäckens bakterieflora, och också hur är då kopplingen till de olika allmänsjukdomarna. Mm. Så får vi hänga med ett tag till och inte coronan knäcker oss här, ja, på väg, så tror jag att vi kommer att få väldigt mycket spännande resultat just kring detta med kopplingen mellan munnen och kroppen i övrigt. Mm. Att det inte är liksom en fristående, sagt någon som en svart bajspåse intryckt i huvudet utan kontakt med kroppen, utan faktum är att det som sker i munnen, det tuggar vi, äter, så sväljer vi det, kommer ner i magen, och i saliven så drar vi ner så otroligt mycket bakterier ständigt, dygnet runt, mm, året om, utan att tänka tanken att vi gör det.
Mm. Jag har aldrig tänkt det, men nu vet jag det. när vi pratar om det här så tänker jag, om nu då tandvård har en stort inflytande på dels vårt sociala liv och då kan där dra slutsatsen mentala välmående på något sätt och också på vår allmän hälsa. Varför subventioneras inte tandvård på samma sätt som annan sjukvård? Det är väldigt dyrt att gå till tandläkaren.
Mm.
Och då har jag ju ändå en lön och har det bra ställt. Men jag tänker på, det finns ju många som knappt får pengarna att gå ihop varje månad. Hur ska de ha råd att gå till tandläkaren, tänker jag?
Mm. Detta är en otroligt komplicerad fråga. Och jag tycker att en viktig sak att förstå det är att tandvården i sig är ju inte dyrare än hälso- och sjukvården.
Nej.
Tvärtom, tittar du på åtgärder som regionen ersätter en vårdcentral för att de har gjort, så är varje insatt åtgärd per timma dyrare än vad tandvård är per timma. Men vi har ju ett helt annat försäkringssystem. Så att du som patient, jag som patient, ganska snabbt slår i taket med högkostnadsskyddet. Och sen kostar det inte mer under ett helt år.
Mm.
Medan i tandvården så står ju patienterna för den absolut största delen av kostnaden. Och det som bekymrar mig mest är ju då att de här kroniska infektioner, kroniska inflammationer, där vi förväntar oss att det kan vara ett livslångt behov av regelbunden tandvård flera gånger om året, då når man heller inte upp till försäkringsbeloppets fribelopp så att säga, som är 3000 kronor.
Mm.
Så då får du själv först varje gång, varje år får du betala de där 3000 kronorna och sen så börjar staten att ersätta. Jag tillhör ju dem då som snart 20 år har argumenterat för att, eftersom jag är mer och mer övertygad om att munnen är en del av kroppen, så är det konstigt att munnen är undantagen.
Nej, det är jättekonstigt.
Ibland så får jag då piska av mina kollegor när jag säger det här. Men jag försöker förklara att om du får en infektion eller inflammation i ögat så går den på högkostnadsskyddet. Får du en infektion eller inflammation i örat så går den självklart på högkostnadsskyddet. Och då hoppar de snabbt över och säger, men har du inte fattat att man betalar glasögon själv eller man betalar hörapparater själv? Jo då, det har jag fattat. Men all tandvård, alla skalfasader eller blekningar eller vad nu var, behöver ju inte vara gratis.
Nej, nej, nej.
Utan det kunde vara rimligt att åtminstone infektions- och inflammationsbehandling betraktades likvärdigt på hela kroppen.
Mm.
Så att inte den som har sämre ekonomiska förutsättningar ska behöva gå omkring med en kronisk infektion, inflammation i munnen, som då dels leder till kanske sämre allmän hälsa.
Det är det jag tänker. Jag tänker att det blir en större kostnad i längden för samhället att inte åtgärda problemen när man kan åtgärda dem.
Och där börjar ju nu komma då forskningsstudier med hälsoekonomiska beräkningar som visar att, ja, visserligen tar det ett litet tag innan vi har tjänat in de pengarna, men om vi kan påverka hjärt-kärlsjukdomar, om vi kan påverka diabetes, så är det ju liksom en sån otrolig besparingsmöjlighet. Så det vore korkat att inte ta vara på den, även om man inte fattar att munnen är en del av kroppen.
Mm. Jag hoppas att man fattar det om man lyssnar på det här.
Du hade tidigare en fråga som jag inte avsiktligt smet, utan jag blev bara så engagerad. Och det var detta med rotbehandling.
Mm.
Som ju är, kan vara ett sätt att rädda en tand när man har fått en förändring runt rotspetsen.
Mm.
Man kan väl säga rent allmänt att man ska vara rädd om sina tänder. Ibland är det som man tänker, ja, men det är ju 28 stycken eller 30. Och det gör väl inget om jag tar bort någon eller några stycken. Det är ungefär som du tänker dig att du har 10 fingrar och 10 tår. Och så får du en inflammation i en finger som är ganska kraftig, så den där är inte mycket att behandla, den inflammationen, utan vi tar och amputerar den fingern.
Mm. Skulle man ju aldrig göra.
Det skulle man ju aldrig göra, men däremot amputerar man ju lätt en tand, slänger bort den, tänker, det finns ju fler kvar.
Mm.
Med den ökade kunskap vi har om tändernas signalsystem, till exempel då, till hjärnan och mycket, mycket annat, så kanske man ska vara lite mer rädd om originaldelarna.
Du hade alla gånger valt en rotfyllning framför att dra en tand.
Absolut, tveklöst.
Jag tänker att det kan vara bra att förmedla.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag läste också apropå bakterierna i munnen att det finns bakterier på tungan som faktiskt kan påverka blodtrycket.
Och det är ju då en lite komplicerad kemisk process när de här bakterierna bidrar till att påbörja förändringen av nitrat och nitrit i munnen som vi bland annat har i en del grönsaker. Som du kan mycket bättre än vad jag kan. Och där har man faktiskt bland annat på Karolinska institutet gjort en del spännande studier och tittat på sammansättningen av bakteriefloran då på tungryggen och dess påverkan på att påbörja den här förändringen som i sin tur sen då är blodtryckspåverkande. Det kommer forskningsdata som visar ganska tydligt att det här är en betydelsefull faktor. Och sen i ett nästa steg så får man då fundera på, jaha, vad betyder det nu då till exempel när vi överöses av ganska aggressiv marknadsföring av olika bakteriedödande munsköljningsvätskor till exempel. Har det någon betydelse i det här fallet? Och svaret på den frågan får vi nog ta vid en senare podcast. För man vet inte riktigt säkert, men man anar att vissa ämnen kan vara skadliga för vissa bakterier så att de sen inte kan påbörja sin nedbrytningsprocess som har betydelse för blodtrycket.
Jag tror att det här är jätteviktigt, även om vi inte ska gå in på det. Vi tar det i en annan podcast, men jag tror att det är viktigt för att jag tror att många människor har en bild av att bakterierna i munnen är dåliga och de ska bort. Men att det är också viktigt att förstå att vi har goda bakterier som kan ta hand om våra tänder. Ja. Och att det är viktigt att värna de goda bakterierna faktiskt.
Och att de inte bara är av betydelse för våra tänder, utan de är då betydelse för hur vi hanterar matsmältning. Eftersom den påbörjas ju i munnen. De är också av betydelse då för att den här balansen, vi talar ju om att balansen blir rubbad. Vi har ständigt både de onda och de goda bakterierna i munnen. Flertalet av bakterierna i munnen tillhör de så kallade goda bakterierna. Och sen sker det ibland en ansamling av de onda bakterierna. De får tillväxtmöjligheter som vi inte riktigt säkert är klara på vad det är som sker i miljön. Varför blir det helt plötsligt så att det blir en obalans, en dysbios i mikrofloran i munnen som leder till mer hål i tänderna och mer tandlossning. När det gäller mer hål i tänderna så är ju kosten och frekvensen, hur ofta vi äter, en viktig faktor. Och hur mycket kolhydrater, framförallt socker då, vi äter. Men även för övrigt då så gäller det att förstå, tror jag, att det är en harmoni i munnen.
Och vi ska det är ett ekosystem.
Ja, det är ett ekosystem, absolut. Och vi ska inte försöka kämpa oss till att släcka ut.
Vi ska inte ta Ajax i munnen.
Nej,
nej,
ska vi inte.
Men däremot tandtråd, tänker jag. Det är någonting vi bör använda varje dag.
Ja, och det här, för något, eller kanske 2 år sedan nu, så kom det sommartid och lanserades som en världsnyhet att amerikanska hälsovårdsmyndigheten hade varit tvungna att dra tillbaka sin rekommendation om användning av tandtråd därför att det saknades tillräckligt stark evidens. Det har kommit sedan dess.
Du menar evidensen har kommit sedan dess?
Evidensen har kommit sedan dess, ja. Det verkar som varje journalist hade blivit åthutad av sin tandhygienist eller tandläkare till att använda tandtråd. Nu skulle de minsann ge igen. Här ser ni, här har ni försökt tvinga mig år ut år in och använda tandtråd. Och kolla här, det är ingen som tycker
finns
att
inga
det
bevis.
Finns inga bevis. De bevisen finns där nu. Men det finns ganska mycket som vi saknar bevis för men som vi vet fungerar ganska väl ändå. Så avsaknad av bevis är inte samma sak som att det någonting inte funkar.
Jag tror att det är jätteviktigt här bara säga, för att det finns ju i början så kommer det ju massa studier kanske som pekar åt ett och samma håll och det visar på ett samband, men att det är skillnad då tills man når så många studier eller studier som är designade på det sättet som vetenskapen kräver för att det ska bevisa. Så därför är det viktigt att skilja på vad en studie visar och bevisar.
Precis. Och då är det ju då så att för den som har i huvudsak en frisk mun och vill bevara den så är regelbunden användning av tandtråd viktigt. Om man vet att använder man det varje dag så är det bättre än om man använder det mer sällan. Men minst 3-4 gånger i veckan finns det dokumenterat att det så att säga är överlägset att inte göra det alls.
Nej, just det.
Hoppar man över någon gång så är det inte någon katastrof. Men jag brukar också dels säga det att lukta gärna på din tandtråd någon gång. Och om du då upptäcker att det luktar ruttet ägg där så beror det på att det är såna onda svavelproducerande bakterier som är på väg att härja där mellan dina tänder. För tandborsten gör ju bara rent på insidan och utsidan av tänderna.
Just det.
Ska man göra rent mellan tänderna och har så att säga, i övrigt friska förhållanden så är tandtråden utmärkt. Har man börjat få förlust av tandkött och lite stödjevävnad, då får man använda andra hjälpmedel, enbindelsborste och tandsticka och så. Mm. Och man kanske ska också säga det att tandsticka är något annat än en träpinne som man tar en oliv eller prövar potatis med.
Jag menar tandpetare.
Tandpetare. Ja. Så de är ju trekantigt utformade en tandsticka för att de ska passa in i mellanrummet mellan tänderna. Men det finns också väldigt fina små borstar som är mycket effektiva. När man diskuterar och ger råd om munhygien så har vi ju numera en enkel ramsa som är 2+2+2. Det betyder borsta tänderna 2 gånger om dagen med under 2 minuter varje gång och ha 2 centimeter fluoridtandkräm. Men det gäller den friska munnen. Har du problem med munnen och kanske särskilt då tandlossningssjukdom så kräver det mer tid. Jag tror att de flesta är överens om att det kan ta kanske en 10 minuter att göra rent ordentligt. Och då kanske man kan göra det en gång om dagen.
Eltandborste eller vanlig tandborste?
Ja, intressant fråga. Vad tror du själv?
Eltandborste.
Ja, men då råkar vi vara 2 stycken här då som använder eltandborste. Men hade du frågat övriga i min familj så hade de rynkat på läppen och sagt att det är bara pappa som är teknikintresserad som tror att det är bättre med eltandborste. Vi andra, vi klarar oss med vanlig tandborste. Men för att vara lite allvarlig på det här så det finns vetenskap som visar att det blir något renare med eltandborste. Men det förutsätter ju att man använder den på rätt sätt. Jag känner ganska många som köper eltandborste och ställer i badrumsskåpet. Och där gör den ingen stor nytta.
Nej.
Utan den måste användas också den 2 gånger om dagen. 2 minuter.
Jag tänker om man säger 2 minuter så har vi 4 partier om man delar upp i över- och underkäke och vänster och höger sida. Ja. Är det rätt tänkt då att man tar en halv minut på varje?
Ja, det är det. Och de lite häftigare varianterna av eltandborste, de har ju inbyggda timrar då, så efter 30 sekunder så talar den om för dig att nu så kan du flytta till nästa kvadrant. Mm. Sen kan man ställa in det lite som man vill, men det är en ganska bra hjälpmedel, därför att oftast, det vet man från undersökningar, vi borstar alldeles för lite och för kort tid. Mm. Det är väldigt många som inte borstar mer än högst en gång per dag. Och det finns väldigt många som inte borstar längre än 45 sekunder. Mm. Och det blir inte rent på den tiden. Det tar 2 minuter.
Och 2 minuter har ju alla, tänker jag, på morgonen.
2 minuter har alla. Mm.
Man kan inte borsta tänderna när man tittar på tv, om man gör det, eller på en film, eller hur?
Ja, det kan man göra. Men jag tror faktiskt att det finns en del spännande sociologiska undersökningar som visar att etablera tandborstning som en daglig vana, det gör sen att när man diskuterar med folk, vad skulle du vilja ha med dig på en öde ö? Det första är en tandborste.
Ja, 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 men det är det ju faktiskt.
Det är ganska lustigt.
Ja, jag går aldrig hemifrån utan att borsta tänderna. Det skulle jag aldrig göra faktiskt. Men det är ju en sån vana, som sagt.
Så den gäller att etablera. Men jag snurrade till det kanske här med eltandborste kontra vanlig tandborste. Det blir i stort sett lika rent om man använder en manuell tandborste. Alltså, men det gäller ju då att man gnuggar. Man ska inte skrubba som man skrubbar ett båtdäck eller ett golv. Om man ska ha en mjuk eller extra mjuk tandborste. Många tror att har jag en hård tandborste så gör det väl rent mer. Men en hård tandborste, där hoppar så att säga borststråna över de känsliga områdena, medan en mjuk eller extra mjuk är helt följsam. Och det gäller förstås även eltandborsten.
Jag tänker på det här med barn. Det var inte så länge sedan jag läste en artikel i DN, tror jag det var, när tandläkare gick ut och krävde nolltolerans mot socker för barn under 2 år. Därför att man hade sett att karies ökade så bland små barn. I er bok då så skriver ni om att barn får hål i tänderna beror egentligen bara på 2 saker. Att de inte borstar dem, 1. Tillräckligt mycket eller noga. 2. Att de äter för mycket socker. Mm. Ja. Din inställning till socker och tänderna, behöver man fråga en tandläkare det? Men jag tänker ändå det är intressant, för att vi pratar mycket om socker. Det är självklart för de flesta vad socker gör i munnen.
Ja.
Och idag äter vi så stora mängder socker.
Ja, alltså jag menar, du talar ju med en godisgris nu som har skärpt sig under sitt vuxna liv, men som var väldigt mycket godisätare när jag var liten och också hade...
Då har du och jag mycket gemensamt.
Och jag hade mycket hål i tänderna när jag var liten. Och det var till och med så att hos min tandläkare så fanns det i väntrummet när honungspastiller som man kunde få när man hade varit riktigt duktig. Mm. Så det var liksom helt bakvänt med förståelsen för socker och sen också då florens betydelse. Men om vi tar socker så är det ju tveklöst så att de här studierna som kom och som blev etiskt ifrågasatta senare, så kallade Vipeholm-studierna, visade ju väldigt entydigt att det är frekvensen, hur ofta du äter och hur mycket, hur lång sockertid det blir i munnen.
Som vad menas riktigt med lång sockertid?
Det betyder att det kladdar kvar. Så man hade ju toffee, alltså en seg kola för att det skulle klibba kvar så länge som möjligt.
Så det innebär då att när man äter socker, om man gör det, så kan man borsta tänderna precis efteråt för att göra det lite bättre?
Ja, det kan man, eller ännu hellre bara skölja munnen lite. Mm. Det beror lite på vad man har ätit för godis. Det finns några lite olika studier på det, hur syrliga karameller och så till exempel man äter. För har du mycket syra i så får du en utlakning av ytskiktet på emaljen. Och då ska man helst vänta så att saliven lägger tillbaka det på tanden innan man borstar bort det.
Jag har faktiskt läst det med rödvin också. Att när man har druckit rödvin ska man inte borsta tänderna med tandkräm. Men att du kan borsta tänderna. Mm. Är det här samma princip?
Det är kanske lite mindre väl underbyggt just det. Men däremot så är det ju så att både rödvin och kaffe och te för den delen ger ju missfärgningar av tänderna. Mm. Och då kan man behöva senare då, inte precis när man har druckit, men senare använda tandkräm som har lite speciella egenskaper att ta bort mer än vad kanske en så att säga, vanlig tandkräm gör.
Jag läste det i din bok och jag tänkte, gud, jag har alltid tänkt att det är så här humbug, sådana tandkrämer, men då är det inte det.
Nej, en del är, en del är inte. Och jag tror att man
Hur vet man vilka som är och vilka som
oftast
inte?
Oftast så kan man få ett bra råd på apoteket. Man kan få förstås råd av sin tandhygienist eller tandläkare, men också apoteket har ofta bra råd att ge när det gäller speciella frågeställningar, att du har isande tandhalsar och behöver en särskild tandkräm för det, eller du har fått lite beläggningar som är särskilt svåra att få bort och då har du ett behov av en något annan tandkräm. Men ett ögonblick bara tillbaka till det här med frekvent sockerintag. Det är alltså dels socker då som göder de bakterierna som
de onda
som skapar just hål i tänderna, som är en annan sort än de som ger tandköttsinflammation, och en annan ond sort. Och de konkurrerar ju också om varandras levnadsvillkor, så att säga, eller utrymme. Men det är också frekvensen, hur ofta du äter. Man måste låta munnen och tänderna vila mellan varven. Man kan inte ständigt gå och suga på en karamell eller slicka på någonting sockerhaltigt. För då får aldrig munnen en chans att återställa harmonin, så att säga.
Du skriver att man har sett ett samband mellan skolresultat och munhälsa. Berätta.
Dels så finns det ju generellt något som man kallar för en socioekonomisk koppling mellan hälsa och skolresultat. Kanske alltså hela den livssituation man befinner sig i, föräldrarnas möjligheter att stödja tandborstning till exempel hos barnen. Och kostvanorna är ju jätteviktigt. Det är också visat att barn med sämre tandhälsa har sämre deltagande och närvaro i skolan. Och det är inte så väldigt väl undersökt, men dels har det en del med den här socioekonomiska problematiken att göra och så att säga stöd och övervakning. Men man tror också att det kanske har att göra med skuldbeläggning. Att jag ser sån ut så att jag vill inte visa upp mig för mina klasskamrater. Ytterligare en sak är att det finns studier som visar att i alltså juridiska sammanhang och i betygssammanhang så får den som har sämre munhälsa värre straff och lägre betyg. Och då är vi tillbaka lite grann på det här med skuld och skam. Dels att jag utifrån tvingar på dig så att säga en skuld- och skamkänsla. Men också att jag inom mig får den här skuld- och skamkänslan, att det är väl kanske jag själv som inte har skött mig riktigt ordentligt.
Just det.
Vilket ju inte behöver vara så enkelt.
Apropå det här med bakterier, så läste jag i din bok att körtelfeber också kallas för kyssjukan. Jag har aldrig hört det innan. Det handlar alltså om att man kan få en bakterieinfektion av att kyssa en annan person. Så ska man borsta tänderna efter man har kysst någon?
Det där är en spännande fråga som jag brukar få ibland på fnissiga gymnasier. Och då försöker jag tänka tillbaka lite grann på en tid där man skulle utforska den spännande världen och kyssa någon. Så tror jag inte att det är så jättekäckt att rusa iväg och borsta tänderna direkt när man har gjort det.
Man behöver inte vara rädd för körtelsjuka.
Nej, jag tycker, men det är ju inte så att säga en överrumplande sjukdom, utan den vet man att man har. Och då kan man också kanske hyggligt nog avslöja det för sin kysspartner.
Ja, just det.
Att som du vet precis just i dessa dagar så diskuterar man naturligtvis också vilken roll saliven har för att överföra coronavirus och så. Och det vet man väldigt lite. ännu så länge. Men mycket talar ju för att det kan anrikas ganska mycket coronavirus i saliven, som ju man sen då nyser och hostar ut. Men kysser man så byter man ju bakterier. Vi gjorde faktiskt en gång ett prov med studenter. Idag så får man inte lov att göra ett sånt prov, men det var en grupp frivilliga studenter som ställde upp på en bakterieprovtagning före en fest började. Mm. Och efter en fest, eller när den var nära slut. Mm. Och då kunde vi härleda vissa bakteriestammar till en och samma individ som spred de här.
Nej, bland gud vad roligt. Flera.
Men sånt får man inte testa idag.
Nej, det har blivit restriktioner på det. För apropå det här med saliv, så skriver du att det finns mycket man kan utläsa i ett salivprov. Att kanske i framtiden att man kan ta en droppe saliv istället för blodprov för att se kopplingar eller spår av olika sjukdomar.
Absolut. Vi var inne på det lite grann tidigare. Att dels så har vi ju bakterier av olika slag, onda och goda. De kan man då hitta i saliven. Förstås. Mm. Vi har också inflammationsmarkörer som finns i saliven och som är tecken på ibland väldigt tidig sjukdom som inte har manifesterats kliniskt. Man har inte fått några symptom än, men vi kan se i saliven att här är på väg att hända någonting. Balansen är rubbad. Så att säga. Mm. Och min gissning är att vi inom 10 år får en liten manik som vi kopplar till mobiltelefon, och så kan man bara droppa en droppe saliv där, och så kan man se till exempel då sitt blodsocker eller hur det ser ut med risken att få tandlossningssjukdom, eller kanske om man har en inflammationsprocess som kan vara förenlig med senare hjärt-kärlsjukdom och så. Mm. Det pågår en otrolig massa forskning på det här, och det är klart som alltid så är det ett steg fram och två tillbaks ibland, men saliven som bärare av biologisk information är jag övertygad om kommer att expandera väldigt mycket. Och det är också en viss skillnad på att ta ett blodprov, även om det kan vara ett litet stick och som kan fixas hemma, så är det lite enklare att droppa en droppe saliv.
Mm, ja, absolut.
Så där, än så länge så finns det inte egentligen någonting för så att säga självtestbruk som är riktigt väl genomarbetat. Men på forskningslaboratorierna så har vi rätt så bra koll på en hel del inflammationsmolekyler och också förstås bakterieprodukter som vi vet förutspår sjukdomsutveckling.
Mm. Den här balansen vi har i munnen med goda och onda bakterier. Det pratas ju väldigt mycket om probiotika och prebiotika när det kommer till tarmen. Mm. Jag har läst om en studie där faktiskt en viss bakterieart, en probiotika, fick tandfickor att återgå. Jag vet inte om du har tagit del av den också, men hur ser du på att förebygga munhälsa med probiotika?
Jag skulle säga så här, att jag tror att de forskningsresultat som finns ännu är lite begränsade för att man ska våga dra för stora slutsatser. Men det känns självklart att man borde kunna bidra till en mer, ska jag säga, harmonisk balans också i munnen med hjälp av pro- eller prebiotika. Mm. Och att det bara är så att det ännu är ett alldeles för outforskat område. Jag tycker att med de här insikterna om mikrobiomets betydelse och dysbiosen, att det blir obalans i systemet och att vi har möjligheter att påverka det, så ska vi naturligtvis ta reda på det på ett bättre sätt, så att vi inte heller vilseleder förstås folk att om du bara tar det här så fixar det sig. För så enkelt är det ännu inte, men kanske att vi kan komma dit hen med lite mer häftig forskning.
Jag har så många fler frågor till dig, men tiden rinner ut här. Jag säger igen att jag kan verkligen rekommendera den här boken av professor Björn Klinge och Pamela Andersson. Din hälsa sitter i munnen. Tack så mycket för att du kom hit. Det var jättespännande att höra.
Tack för att jag fick komma.
Ja, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Näsby och Mia Klase. Och idag också den eminenta gästen, professor och övertandläkare Björn Klinge. Och för... vänta.
För redigering står Jens Back på Stray Dog Studios och jag heter Sebastian Ring och står för musiken. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack, hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.